Kapitel 5. Flaggor. Sidan 149. Han löpte över den snötäckta slätten med nosen i vinden, vädrande efter en lukt. Den enda lukten som spelade någon roll. Hans päls var så kall att den fallande snön inte längre smälte, men kölden kunde inte hindra honom. Tassarnas trampdynor var domnade och det brände i benen. Men likväl arbetade de i rasande fart, bar honom vidare, snabbare och snabbare, tills landet suddades ut för hans blick. Han måste hitta henne. Plötsligt svävade en stor gammal gråvarg med trasiga öron och ärr efter mången strid ner från himlen och sprang bredvid honom. En annan stor varg, men inte lika stor som han själv. Han skulle slita upp halsarna på dem som tagit henne. Hans käftar skulle krossa benen i deras kroppar. Din hona är inte här, sände språng till honom. Men du är här för starkt och för långt för din kropp. Du måste tillbaka, ung tjur, annars kommer du att dö. Jag måste hitta henne. Till och med i tankarna flämtade han. Han tänkte inte på sig själv som Perrin Ibarra. Han var ungtjuren. En gång hade han funnit falken här och han kunde göra det igen. Han måste hitta henne. Vid sidan av det tvånget var döden intet. Som en grå blixt kastade sig den andra vargen mot hans sida. Och trots att ungtjuren var större så var han trött och föll tungt till marken. Han kravlade sig på fötter i snön och kastade sig mot Språngs hals med en morrning. Ingenting var viktigare än falken. Den ärrade vargen flög upp i luften likt en fågel och ungtjuren föll pladask. Språng landade igen i snön bakom honom. Hör på mig, valp, tänkte Språng hetsigt. Dina tankar är förvridna av rädsla. Hon är inte här. Och du kommer att dö om du stannar länge till. Leta upp henne i den vakna världen. Det är bara där du kan hitta henne. Ge dig tillbaka dit och leta upp henne. Perrin slog upp ögonen. Han var trött in i märgen och kände sig alldeles ihålig. Men hungern var bara en matt skugga vid sidan av tomheten i hans hjärta. Han var helt urholkad. Avlägsen till och med från sig själv. Som om han vore någon annan som betraktade Perrin Ibarras lidande. Ovanför honom fladdrade ett blå och gulrandigt tälttak i vinden. Tältets inre var dunkelt, men solljuset glödde genom den färggranna tältduken. Och gårdagen var inte bara en mardröm, lika lite som mötet med Språng varit det. Ljus, han hade försökt döda Språng. I vargdrömmen var döden slutgiltig. Luften var varm, men han rös. Han låg på en fjädermadrass i en stor säng med utsirade förgyllda stolpar av tungt trä. Genom lukten av kol som brann i fyrfaten kände han doften av en söt parfym och av kvinnan som hade den på sig. Ingen annan fanns där. Utan att lyfta huvudet från kudden sa han, har de hittat henne än, Berylaine? Huvudet kändes för tungt för att han skulle kunna lyfta det. Det knarrade svagt från en av fällstolarna när hon rörde på sig. Han hade varit här många gånger tidigare tillsammans med Fail för att diskutera planer. Tältet var stort nog för en hel familj och Berylaines praktfulla möblemang skulle inte ha behövt skämmas för sig i ett slott. Allting var prytt med guld och siliga sniderier. Men allt, både bord och stolar och även sängen, höll samman med sprintar. De gick att plocka isär och forsla på en kärra, men sprintarna gjorde att de saknade riktig stabilitet. Under parfymdoften luktade Berylaine av förvåning över att han visste att hon var där. Men när hon talade var rösten samlad. Nej, dina spejare har fortfarande inte kommit tillbaka, och mina... När de inte hade återvänt vid skymningen skickade jag iväg en större trupp. De hittade mina män som hade dödats i ett bakhåll innan de hunnit mer än 5-6 mil härifrån. Jag gav först Galin order att hålla noggrann vakt kring lägren. Erganda har också en stark vaktstyrka. Men han har skickat ut egna patruller mot mina råd. Mannen är en narr. Han tror att ingen annan än han kan hitta Aliandri. Jag är inte säker på att han tror att någon annan egentligen försöker. Sannoliken inte att älkrigarna gör det. Perrins grepp hårdnade om de mjuka yllefiltarna som låg över honom. Gaul skulle inte låta sig överraskas, och inte John Dyn heller, inte ens av Ale. De var fortfarande på jakt, och det betydde att Fail fortfarande var i livet. Om de hade hittat hennes lik skulle de ha varit tillbaka för länge sedan. Han måste tro på det. Han lyfte en aning på en av de blå filtarna. Under dem var han naken. Finns det någon förklaring till det här? Hennes röst ändrades inte, men hennes doft fick en försiktig biton. Du och din knäkt skulle kanske ha frusit ihjäl om jag inte hade gått ut och letat efter dig när Norell kom tillbaka med budet om mina spejare. Ingen annan vågade störa dig. Tydligen morrade du som en varg åt alla som försökte. När jag hittade dig var du så stelfrusen att du inte hörde när man pratade med dig. Och den andra var färdig att trilla omkull. Din tjänarinna Lini tog hand om honom. Allt han behövde var varm soppa och några filtar. Men jag lät bära hit dig. Utan Anora kunde du ha blivit av med några tår. I bästa fall. Hon verkade vara rädd att du skulle dö även sen hon helat dig. Du sov som om du redan vore död. Hon sa att du nästan kändes som någon som förlorat sin själ. Lika kall hur många filtar vi än la på dig. Jag kände det också när jag rörde vid dig. För mycket förklaringar och samtidigt för få. Vreden blossade upp inom honom. En avlägsen vrede, men han slog ner den. Fail blev alltid svartsjuk när han röt åt Barrelane. Kvinnan skulle inte få honom att höja rösten. Grady eller Neld kunde ha gjort vad som krävdes, sa han tonlöst. Till och med Sheonid och Masuri var närmare. Min egen rådgiverska var den jag kom att tänka på först. Jag tänkte inte ens på de andra förrän jag nästan var tillbaka här. Hur som helst spelade det någon roll vem som utförde helandet. Så fullständigt rimligt. Och om han frågade varför Magiens första dam själv vakade över honom i ett dunkelt tält istället för att låta sitt tjänstefolk eller några av sina soldater eller till och med Anora göra det, skulle hon ha ännu ett rimligt svar till hans. Han ville inte höra det. Var är mina kläder, frågade han och sköt sig upp på armbågarna. Hans röst var fortfarande lika uttryckslös. Det enda riktiga ljuset i tältet kom från ett ensamt vaxljus på ett litet bord vid Barrelanes stol. Men det räckte mer än väl för Perrins ögon, hur sömngrusiga de än var. Barrelane var nog så sedesamt klädd i en mörkgrön ridklänning med hög krage som avslutades i en spetskant under hakan. Att sätta en sedesam klädsel på Barrelane var som att klä en puma i fårskinn. Hennes ansikte låg i halvskugga, vackert och otillförlitligt. Hon höll vad hon lovade, men liksom en HD drevs hon alltid av sina egna motiv. Sånt som hon inte lovat någonting om kunde drabba en som en dolk i ryggen. Där borta på kistan, sa hon, och gjorde en graciös gest med en hand som var nästan helt gömd i sin spetsmanschett. Jag lät Rosin och Nana rengöra dem. Men du behöver vila och mat mer än kläder. Och innan vi kommer in på vare sig mat eller andra angelägenheter vill jag att du ska veta att ingen hoppas mer än jag att Fail är i livet. Hon såg så öppen och ärlig ut att han skulle ha trott på det om det varit någon annan. Hon lyckades till och med lukta uppriktig. Jag behöver mina kläder nu. Han vred sig om så att han kunde sätta sig på sängkanten med filtarna över benen. Kläderna som han haft på sig låg prydligt hopvikta på en resekoffert som var nästan helt täckt av guld och sniderier. Hans pälsbrämade mantel var draperad över koffertens ena ände och yxan stod lutad mot den intill stövlarna på en av de färggranna blomstermönstrade mattorna som utgjorde golvet. Ljus, vad trött han var. Han visste inte hur länge han hade vistats i vargdrömmen. Men att vara vaken där var som att vara vaken här, var kroppen anbelangade. Det kurrade högljutt om hans mage. Och mat. Barry Lane lät höra ett förargat ljud och reste sig upp med ogillande min medan hon slätade till kjolen. Anora kommer inte att bli nöjd med dig när hon kommer tillbaka från sitt möte med de visa. Du är inte Rand Althor, vilket de lär bevisa för dig förr eller senare. Men hon lämnade tältet och släppte in en kall vindpust. I sin förtret brydde hon sig inte ens om att ta på sig en mantel. Genom glipan mellan tältflikarna hann han se att det fortfarande snöade. Inte lika tätt som kvällen innan, men ett stadigt fall av vita flingor. Till och med Jondin skulle få det svårt att hitta några spår efter nattens snöfall. Han försökte att inte tänka på det. Fyra stycken fyrfat värmde luften i tältet, men så snart han satte ner fötterna trängde kölden upp genom mattorna. Han skyndade sig bort till kläderna, stapplade bort egentligen, men utan att förspilla någon tid. Han var så trött att han kunde ha lagt sig ner på mattorna och somnat om. Dessutom kände han sig svag som ett nyfött lamm. Kanske hade vargdrömmen någonting med det att göra också. Att han varit där så starkt och övergivit kroppen. Men förmodligen hade helandet gjort sitt till. Han hade inte ätit någonting sedan frukost föregående dag och hade inga reserver att ta av. Nu fick han kämpa med en så enkel uppgift som att få på sig underkläderna. Jondin skulle hitta henne. Eller Gaul. Hitta henne levande. Ingenting annat i hela världen spelade någon roll. Han kände sig avdomnad. Han hade inte väntat sig att Barrow Lane skulle komma tillbaka själv. Men en kall vindil drog med sig doften av hennes parfym in i tältet. Medan han fortfarande var i färd med att dra på sig byxorna. Hennes blick mot hans rygg var som en lätt smekning. Men han tvingade sig att fortsätta som om han varit ensam. Han unnade henne inte att få se honom skynda på bara för att hon var närvarande. Han såg inte på henne. Rosin kommer snart med mat, sa hon. Det finns bara fårstuvning är jag rädd. Men jag sa åt henne att ta för tre. Sen tvekade hon. Och han hörde hennes tofflor röra sig över mattorna. Hon suckade tyst. Perrin, jag vet att du lider. Det är kanske en del saker du vill säga som du inte kan säga till en annan man. Jag har svårt att se dig gråta mot Linis axel, så jag erbjuder dig min. Vi kan sluta en vapenvila tills Fail kommer till rätta. Vapenvila, sa han medan han böjde sig ner för att dra på sig en stövel. Försiktigt så att han inte skulle falla omkull. I de tjocka yllesockorna och skinnsulorna skulle hans fötter snart vara varma igen. Varför skulle vi behöva en vapenvila? Hon var tyst medan han tog på sig den andra stöveln och vek ner skaften nedanför knäna. Hon sa ingenting förrän han hade snört skjortan och stoppat ner den i byxorna. För all del, Perrin, om det är så du vill ha det. Vad hon nu än menade med det luktade hon av beslutsamhet. Plötsligt undrade han om hans väderkorn hade svikit honom. Hon luktade förnärmad av alla upptänkliga saker. När han vände blicken mot henne hade hon emellertid ett stillsamt leende på läpparna. Fast å andra sidan fanns det en vredgad glimt i hennes stora ögon. Profetens män började anlända före gryningen, sa hon rappt. Men så vitt jag vet har han inte kommit själv ännu. Innan ni träffar honom igen. Började komma, avbröt han henne. Mashema gick med på att bara ha med sig en hedersvakt på 100 man. Vad han än gick med på så var det 3 eller 4 000 när jag tittade sist. En armé av råskinn, varenda kar inom flera mils omkrets som kan hålla i ett spjut såg det ut som. Och det kommer fler från alla håll. Perrin drog skyndsamt på sig rocken och spände bältet utanpå. Yxans vikt fick det att lägga sig till rätta över hans höft. Den kändes alltid tyngre än den borde. Det ska vi nog se hur det blir med den saken. Bränner mig. Jag tänker inte låta hans modiska pack sinka mig. Hans pack är bara en mild olägenhet jämfört med honom själv. Den verkliga faran ligger hos Mashema. Rösten var sval, men i hennes lukt fanns en hårt kontrollerad rädsla. Det gjorde det alltid när hon pratade om Mashema. Systrarna och de visa har rätt i det avseendet. Om du behöver mer bevis än vad du redan har framför ögonen, så kan jag tala om att han har sammanträffat med Sjonsen. Detta drabbade honom som ett hammarslag, särskilt efter Balwers nyheter om striderna i Altara. Hur vet du det? Frågade han. Dina tjuvjägare. Hon hade haft med sig dem från Maine. Två män som hon skickade ut för att söka efter upplysningar i varje samhälle de passerade. Tillsammans lyckades de inte ta reda på hälften så mycket som Balwer gjorde på egen hand. Inte som hon berättade för honom i varje fall. Barrelane skakade lätt på huvudet, beklagande. Fails. Vasaller. Tre av dem hittade oss just innan Ale-angreppet. De hade pratat med folk som hade sett en stor, bevingad varelse landa utanför Abila. Hennes rysning verkade lite väl demonstrativ, men att döma av hennes lukt var reaktionen äkta. Inte konstigt egentligen. Han hade sett några av dessa bestar en gång, och de såg mer ut som skuggyngel än den värsta troll och. En varelse som hade med sig en passagerare. De spårade henne till Abila, till Mashema. Jag tror inte att det var deras första möte. I mina öron låter det som ett invant mönster. Plötsligt kröktes hennes läppar i ett litet retfullt koketterande leende. Den här gången stämde doften överens med hennes min. Det var inte särskilt fint av dig att få mig att tro att er torre lille sekreterare samlade in mer information än båda mina tjuvjägare, när du har två dussin kunskapare som låtsas vara Fails vasaller. Jag måste erkänna att du lyckades lura mig. Du bjuder ständigt på nya överraskningar. Varför ser du så förbluffad ut? Trodde du verkligen att du kunde lita på Mashema efter allt som du sett och hört? Perrins överraskade uppsyn hade inte mycket med Mashema att göra. Upplysningarna om honom kunde betyda mycket eller ingenting alls. Kanske trodde mannen att han kunde bringa även Sjonsen till hans nåd draken. Han var tillräckligt galen för att tro det. Men hade Fej låtit de där narrarna spionera? Fått dem att smyga in i Abila? Och ljuset visste var annars. Visserligen hade hon alltid sagt att spioneri var en hustrus uppgift. Men det var en sak att lyssna på palatsskvaller. Det här var någonting helt annat. Hon kunde åtminstone ha talat om det för honom. Eller hade hon hållit tyst om det för att hennes vasaller inte var de enda som stack näsan i blöt. Det skulle vara just likt henne. Fail hade sannligen en falks humör. Hon kunde mycket väl tycka att det skulle vara roligt att spionera själv. Nej, han tänkte inte bli arg på henne. Sannoliken inte nu. Ljus, hon skulle tycka att det var roligt. Det gläder mig att du kan vara så pass diskret, mumlade Barrelane. Jag hade inte trott att det hörde till din natur. Men diskretion kan vara en god egenskap, särskilt nu. Mina män blev inte dödade av Ale, såvida inte Ale har börjat använda armborst och yxor. Han tittade upp med ett ryck, och trots de bästa föresatser blängde han på henne. Bara som i förbigående. Är det någonting annat du har glömt att berätta? Någonting annat som fallit dig ur minnet? Hur kan du fråga så? Nästan skrattade hon. Jag skulle få klä av mig naken för att avslöja mer än jag redan har. Hon slog ut med armarna och ormade sig en aning som för att demonstrera vad hon menade. Perrin morrade med avsmak. Fail var försvunnen. Ljuset alena visste om hon var i livet. Ljus måtte hon vara det. Och Barrelane valde denna stund att kråma sig värre än någonsin förr. Men hon var den hon var. Han borde vara tacksam att hon varit anständig nog att vänta tills han fått på sig kläderna. Hon betraktade honom tankfullt och strök sig längs underläppen. Trots allt du må ha hört så blir du bara den tredje man som delar min säng. Hennes blick var beslöjad. Men med tanke på hennes ton kunde hon lika gärna ha sagt att han var den tredje man hon talade med idag. Hennes doft. Det enda han kom att tänka på var en varg som betraktar en hjort fången i ett snår. De andra två var ren politik. Du kommer att vara ett nöje. På mer än ett sätt, avslöjade hon med förvånande bett i tonen. Just då kom Rosine injektande med en pust av iskall luft. Den blå manteln låg tillbaka kastad över hennes axlar och i famnen hade hon en oval silverbricka som var övertäckt med en vit linneduk. Perrin stängde sin gapande mun och hoppades att kvinnan inte hört någonting. Berberlane log och verkade inte bry sig om ifall hon gjort det. Den kraftiga tjänarinnan ställde ned brickan på det största bordet i tältet och bredde ut sina guld- och blårandiga kjolar i en djup nigning för Berberlane. Därefter i en kortare för honom. Hennes mörkögda blick dröjde sig kvar vid honom och hon log lika nöjt som sin härskarinna innan hon drog ihop manteln och skyndade ut igen vid en kort gest från Berberlane. Hon hade hört, därom rådde inga tvivel. Från brickan kom dofter av fårstuvning och kryddat vin som fick Perrins mage att kurra igen. Men han skulle inte ha stannat här och ätit om så båda hans ben varit brutna. Istället slängde han manteln över axlarna och steg ut i det mjuka snöfallet samtidigt som han drog på sig handskarna. Solen gömde sig bakom täta moln, men att döma av ljuset var det några timmar sedan den hade gått upp. Det fanns stigar upptrampade genom snön på marken, men flingorna som dalade från himlen la sig allt tätare på de kala grenarna och klädde de ännu gröna träden i vit skrud. Den här stormen var långt ifrån över. Ljus, hur kunde kvinnan tala till honom så där? Varför ville hon göra det? Och just nu? Kom ihåg, ropade Berberlane efter honom utan att försöka dämpa rösten. Diskretion. Med en grimas ökade han takten på sina steg. Ett dussin steg från det stora randiga tältet insåg han att han hade glömt att fråga var Marschemas män uppehöll sig. Överallt omkring honom värmde sig vingardets soldater kring sprakande lägereldar. De var klädda i rustning och mantel och höll sig nära de sadlade hästarna som stod vid tjuderlinorna. Deras lansar stod i närheten av stålspetsade koner där de röda vimplarna fladdrade för vinden. Trots träden kunde man ha dragit en rät linje genom var och en av raderna med lägereldar. Och dessutom hade de allihop gjorts så lika i storlek som möjligt. Förrådskärrorna som de hade skaffat på vägen söderut var alla lastade. Hästarna selade och även de uppställda i räta led. Träden dolde inte helt kullens krön. Det stod fortfarande tjuvflodsmän på vakt där. Men tälten var nedtagna och han kunde urskilja lastade packhästar. Han skymtade en svart rock också, en av arsamanerna. Men han kunde inte urskilja vilken av dem. Bland geldanerna stod männen i klungor och stirrade upp mot kullen. Men de verkade på det hela taget lika beredda som majanerna. De båda lägren var till och med upplagda på samma sätt. Men ingenstans såg han några tecken på att tusentals män höll på att samlas. Inga breda stigar var upptrampade i snön. Faktum var att det inte syntes några fotspår alls i snön mellan de tre lägren. Om Manura var hos de visa så måste hon ha befunnit sig på kullen en god stund. Vad pratade de om? Förmodligen hur de skulle kunna döda Marschema utan att Perrin fick veta att de var skyldiga. Han kastade en blick mot Berberlanes tält, men tanken på att gå in till henne igen fick honom att skjuta ragg. Ytterligare ett tält var fortfarande uppe, inte långt därifrån, nämligen det lilla randiga tält som tillhörde Berberlanes båda tjänstekvinnor. Trots snöfallet satt Rosine och Närna på varsin fällstol utanför det mindre tältet. De var insvepta i sina mantlar med huvorna framdragna och värmde händerna över en liten eld. De båda kvinnorna var lika som bär, ingen av dem särskilt fager, men de hade gäster och det var väl därför de inte satt och kurade vid fyrfatet inne i tältet. Förmodligen krävde Barrelane mer anständighet av sitt tjänstefolk än hon lyckades uppvisa själv. I vanliga fall var det sällsynt att Barrelanes tjuvjägare yttrade så mycket som tre ord efter varandra. Åtminstone inte när Perrin var närvarande. Men nu skrattade de och pratade så muntert tillsammans med Rosine och Nana. I sina enkla kläder var de båda kararna så alldagliga att man inte skulle lägga märke till någon av dem om man så sprang rakt på dem. Perrin var fortfarande inte säker på vilken av dem som var Santos och vilken som var Gendar. Vid sidan av elden stod en liten gryta som luktade av fårstuvning. Perrin försökte ignorera den, men hans mage kurrade ändå. Pratet tystnade när han närmade sig, och innan han var framme vid elden hade Santos och Gendar tittat på honom, sedan på Barrelanes tält, båda med uttryckslösa miner, och därefter dragit mantlarna om sig och skyndat bort utan att möta hans blick. Rosine och Nana lät blickarna gå från honom till tältet och fnittrade bakom kupade händer. Perrin visste inte om han skulle rodna eller ryta åt dem. Vet ni möjligen var profetens män samlas någonstans, frågade han. Det var svårt att hålla tonen stadig med alla deras höjda ögonbryn och små menande leenden. Er härskarinna glömde att berätta det för mig. De båda kvinnorna utbytte en blick som doldes av huvorna och fnittrade bakom händerna igen. Han undrade om de var enfaldiga, men misstänkte att Barrelane inte skulle fördra ett par hönshjärnor någon längre tid. Efter en avsevärd mängd fnitter uppblandat med snabba blickar på honom, varandra och Barrelanes tält lät Nana meddela att riktigt säker var hon inte, men hon trodde att det var åt det hållet, medan hon viftade med handen i vagt sydvästlig riktning. Rosine var övertygad om att hon hört sin matmor säga att det inte var mer än 2 mils steg bort, eller kanske 3. De fnittrade fortfarande när han stegade därifrån. Kanske var de verkligen dumma. Trött traskade han runt kullen medan han funderade över vad han måste göra. Den djupa snön som han måste kava sig fram genom när han väl lämnat Magenerlägret gjorde honom ingalunda på bättre humör. Inte heller de beslut som han kom fram till. Och det blev bara värre när han kommit fram till platsen där folket från hans hemtrakt hade sitt läger. Allting var som han hade befallt. Mantelklädda Carhanier satt på färdiglastade kärror med tömmarna lindade om handleden eller instoppade under sig. Och andra kortväxta gestalter rörde sig längs ledlinorna med reservdjur och lugnade de fotklampsförsedda djuren. De tjuflodsmän som inte var uppe på kullen hukade runt ett dussintal små eldar som var spridda bland träden, klädda för att rida och med hästarnas tyglar i händerna. Här fanns det ingen strikt ordning, inte som bland soldaterna i de andra lägren. Men männen hade stridit mot både troll, ocker och ale. Varje man hade sin båge över ryggen och ett fullt koger vid höften, ibland balanserat av ett svärd eller kortsvärd på andra sidan. Överraskande nog fanns Grady vid en av eldarna. De båda shamanerna brukade hålla sig för sig själva och de andra kararna brukade undvika dem. Ingen pratade. Alla koncentrerade sig på att hålla sig varma. Av de dystra minerna förstod Perrin att Jondin fortfarande inte hade kommit tillbaka och att inte Gaul, Elias eller någon av de andra hade gjort det heller. Det fanns fortfarande en möjlighet att de skulle ha med henne tillbaka eller i varje fall veta var hon fanns. Ett tag verkade det som om detta var de sista goda tankar han skulle tänka resten av den här dagen. På varsin stav som stod lutad mot en av kärrorna hängde Manetharans röda örn och hans eget varghuvud baner slappa i snöfallet. Hans plan hade varit att använda dessa flaggor på samma sätt jämt emot Mashema som han hade gjort under färden söderut. Gömma sig bakom dem inför allas ögon. Om någon var så tokig att han försökte göra anspråk på mannen Tharrens svunna ära var det ingen som blickade längre än så och sökte andra skäl för honom att vara ute på mars med en mindre här. Och så länge han inte dröjde sig kvar var de allt för glada över att se galningen dra vidare för att vilja stoppa honom. Det fanns tillräckligt med bekymmer i världen utan att man skulle behöva dra på sig ännu mer. Någon annan kunde få slåss och blöda och förlora män som skulle behövas när det blev dags för vårsådden. Manetharens gräns hade löpt nästan där Marandi nu låg. Och med lite tur skulle han ha kunnat ta sig in i Andor där Rand hade ett fast grepp om makten innan bedrägeriet uppenbarades. Det hade förändrats nu och han visste förändringens pris, ett mycket högt pris. Han var beredd att betala det. Det var bara det att det inte var han som skulle få betala. Men han skulle drömma mardrömmar om det.